Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Inget barn föds ju kriminellt, utan det är verkligheten runt omkring som formar barnet.
Jag har jobbat länge med socialt utsatta. Jag vet värdet av beprövat förebyggande arbete.
För varje krona som läggs på fler poliser, ja, då ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet.
Regeringen beslutar idag om att tillsätta en utredning kring socionomutbildningen. Till utredare utses Mikael Tärnfalk.
Under utbildningen så kan man i princip läsa 3,5 år och aldrig ens ha varit i närheten av ungdomskriminalitet som problem. Och det gör naturligtvis att man inte har någon kompetens överhuvudtaget.
Ja, vi har hört det sägas många gånger nu efter att gängkriminaliteten blivit allt grövre och gått allt längre ner i åldrarna. Det förebyggande arbetet måste förbättras. Men hur? Det tycks då rätt klart att det inte längre funkar att följa den gamla kartan i denna nya, hårdare terräng. Så hur ska kartan se ut? Hur ska samhället skyddas från unga våldsverkare? Hur ska de skyddas från sig själva? Mikael Tärnfalk har lång erfarenhet av socialt arbete, bland annat som socialsekreterare. Hans doktorsavhandling handlade just om sociala insatser mot ungdomsbrottslighet. Och i somras utsågs han alltså av regeringen till att anpassa utbildningen av socionomer till den nya tidens krav. Så vet han vad som fungerar. Mikael Tärnfalk, doktor i socialt arbete, forskare och lärare på Uppsala universitet och sen i somras alltså regeringens utredare av socionomutbildningen. Varmt välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Du möter ju många studenter som vill jobba med socialt arbete. Hur ser typiskt sett drivkrafterna ut hos dagens socionomstuderande? Alltså varför vill de jobba med just det här?
Min erfarenhet är nog inte att de är så jättepå hugget att vilja jobba med unga kriminella. Det är mer av att vilja jobba med utsatta barn och rädda barn och sådana saker. Så att det här är väl ett område som kanske har rönt lite mer uppmärksamhet nu och också väckt en del intresse bland studenter på senare år.
Vad är det för ungefär könsfördelning på socionomprogrammet?
Jag skulle säga att det är runt 90% kvinnor, unga kvinnor i medelklassen, väldigt unga.
Jag ska inte problematisera allt, men kan det vara ett problem med tanke på behoven som finns där ute?
Ja, det skulle jag nog säga att det är. Och det beror på att unga killar som lever i de här miljöerna har inte direkt någon större respekt för kvinnor, finns en kvinnoförakt och att möta dem då i de här liksom, ja, med som socialsekreterare och bedriva liksom samtal med de här unga killarna och även tjejer för den delen. Det finns ju en hel del ganska tuffa tjejer också, så att då behöver man nog ha både arbetslivserfarenhet och en hel del annan erfarenhet.
Så lite grovt uttryckt, det är lite för många tjejer och de är lite för unga för att det ska vara helt perfekt rekrytering?
Alltså det beror ju på vad de ska jobba med. Om de ska jobba med unga kriminella så är det ju inte särskilt lyckad kombo. Om de ska jobba med andra saker så behöver det inte nödvändigtvis vara någon belastning. Men de här killarna som de här unga tjejerna ska gå ut och jobba med, de är ju ganska nära i ålder. Det blir ju väldigt många saker som inte riktigt matchar helt enkelt.
Varför blev du själv socionom en gång i tiden? Hur såg dina drivkrafter ut?
Mina drivkrafter var ju grundade i en egen bakgrund av att ha varit ganska stökig och fått men livet blev väl ganska komplicerat, och det gjorde att när jag väl tog mig ur det där så ville jag göra någonting för de ungdomar som hade det så som jag hade haft det själv en gång i tiden.
Vi ska prata lite mer om det där sen, men på samma tema då, det här med vad som driver socialsekreterare och socionom idag, det är ju myndighetsutövning snarare än att bara erbjuda vänlig hjälp till de som behöver det. Hur medvetna är liksom studenterna om det där?
Jag tror inte att de riktigt får det klart för sig riktigt faktiskt under utbildningen, och det beror på att det här är min egen liksom tolkning av utifrån att ha undervisat i typ 20 år på universitet, att de ser liksom juridiken som någonting som de ska klara av för att sen få jobba med socialt arbete. Och det där är ju en det där är ju också någonting som jag anser underbyggs av egentligen de som utbildar socionomer, där så att säga juridiken hålls på sidan om och inte blir en levande integrerad del i socialt arbete.
Så då kan man ett hårt uppvaknande och inse att man måste fatta tuffa beslut mot dem som man då vill hjälpa, för att det kanske är det rätta att göra från samhällsperspektiv.
Ja, det skulle jag nog säga att det blir för många.
Med tanke på hur allvarliga sociala problem Sverige har idag, jag har väl varit inne på det redan, men är det rätt personer som dras till yrket? Alltså, har de rätt incitament?
Det finns de som jag tror är lämpade och som kan bli bra. Jag har sett dem på den specialkurs som jag själv har, så kan jag ju se att det finns en del som är drivna och drivs av rätt intresse, öppna ögon och sådana saker, när man väl öppnar ögonen på dem. Men för en del så blir det väl kanske lite grann en Mikael Tärnfall-chock om de får möta mig på den kursen första gången. Därför att de studenter som jag har under utbildningen lär sig också vem jag är och vad jag pratar om och sådana saker och vad jag står för. Och de har nog lättare att ta de här sakerna när de kommer upp kommer till den kursen. Men man måste vara medveten om att myndighetsrollen är en väldigt tudelad roll. Det är å ena sidan att vara en omsorgsperson, ge stöd, hjälp, vägledning och sådana saker. Men det är också en roll som innefattar att gå emot klienten, att till och med i värsta fall behöva ingripa med tvång och göra precis tvärtom mot vad ungdomar och föräldrar vill. Och bägge de här liksom aspekterna måste du kunna integrera i dig själv som person och också vara bekväm med att kunna växla mellan de här olika rollerna. Annars så blir det inte något vettigt socialt arbete om man bara vill vara snäll och trevlig och sådana saker. Eller om man för den delen bara vill vara hård och tuff. Det funkar liksom inte att vara så.
Vad är det hårdaste du säger till dem som innebär ett uppvaknande för många? Du sa en Tärnfall-chock. Vad kan den bestå av? Något kondensat från dig här?
Nej, men jag pratar om den verklighet som jag ser att vi har där ute. Förra hösten så hade jag, alltså jag har ju blivit anmäld från studenter då och då. Jag blir anmäld för att jag är fascist och rasist eller vad det nu är för någonting.
Oj då.
Ja, men alltså det händer. Och sexist, när jag problematiserat sexualbrottsdomar så att säga. Och peka på så att säga, hur media diskuterar saker och ting och peka på vad som är fakta så att säga och vad lagstiftningen ger utrymme för och inte. Förra hösten hade jag en kurs, den här kursen som jag har på masternivå, termin 7. Och då tog jag upp att vi har ju fått en ny grupp unga personer i Sverige som socialtjänsten inte har haft tidigare. Och det är unga invandrarkillar som skjuter ihjäl varandra eller blir skjutna själva. Då. Och efter den föreläsningen så blev det ganska frostigt i klassen.
Mm-hmm. Men det var i och för sig, det där är väl ett faktum så att säga.
Ja, vad men man det, tycker det om var det. Inte ett faktum. För, så var, så att jag blev ifrågasatt där under föreläsningen och pekade på att vi har inte så mycket forskning på det här området, men däremot så fanns det ett antal böcker och då tog jag upp Lasse Wier, jag tog upp Evin Chettin och jag tog upp Diamant Salihus böcker som jag precis hade läst då och tycker att det är, liksom, ja, men det är bra böcker, de ger en liksom inblick i den här världen och vad vi som har att spela med framöver. Och, men bara det att du nämner invandring i någon form av problematiserande mening så tål inte alla att höra sådana saker.
Och då blev du anmäld?
Ja, jag blev aldrig anmäld, men det vart ingen bra kurs. Och jag fick ett flertal studenter som skrev till mig efter kursen och beklagade sina studiekamrater och sa att vi tycker att din utbildning eller din kurs är jättebra, din undervisning är jättebra och sådana saker. Det här har varit jätteviktigt för oss.
Min erfarenhet av sådana där situationer är att det är sällan de som själva har invandrarbakgrund som slår bak ut. Var det så här också? Att det var,
ja, nej, det här var vita medelklassflickor i PK-uniform.
Du lyssnar på den öppna versionen av fredagsintervjun där gästen heter Mikael Tärnfalk. Och som han berörde kort i början så var hans egen uppväxt långt ifrån harmonisk. Och i den längre versionen som är exklusiv för prenumeranter kommer det nu att handla en stund om det. Hur han påverkades av en våldsam och delvis kriminell uppväxt och hur han har kunnat använda det i sitt sociala arbete. Det är alltså bara i prenumerantversionen. Men den får du lätt tillgång till genom att helt enkelt bli prenumerant på kvartal.se/prenumerera. Och blir du det får du tillgång till alla kvartalstexter och poddar i dess fulla längder och utan reklampauser. Varmt välkommen!
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du har i många sammanhang framfört kritik mot hur socialtjänsten arbetar idag och hur den är organiserad. Bland annat har du skrivit här i kvartal. För att vara riktigt pedagogiskt tänkte jag att vi skulle utgå från ett konkret och tyvärr mycket aktuellt scenario. En 15-åring grips på bar gärning då han mördar en annan tonåring. Sen flera år tillbaka finns en drös av orosanmälningar kring den här unge personen, men socialtjänsten har inte agerat särskilt mycket. Vad är det i den nuvarande organisationen som tillåter att det här händer gång på gång?
Ja, det där är en jättesvår fråga. Jag lyssnade på Kaliber här på deras reportage från Göteborg. Alltså, vi har ju alltid haft ett mindre antal ungar som socialtjänsten inte rår på ett bra sätt. Och det är, min uppfattning är att det är på grund av att vi läser inte tillräckligt mycket inom utbildningen om kriminalitet, hur man kan arbeta med kriminella ungdomar och familjer. Så det där är ju liksom en gammal, vad ska jag säga, kritik skulle jag säga.
Så det är ett skäl?
Det är ett skäl.
Du nämnde Kaliber, jag tänkte vi kan spela upp faktiskt en bit ur det programmet. Det handlar ju då om två unga personer som stämmer ganska bra överens med den där beskrivningen jag gav ovan. Den ena kallas Abdi i programmet och det är den 17-åring som mördade polismannen Andreas Dahlman. Den andra kallas Kamal i programmet och är en person som medverkar till ett mord precis ett år efter polismordet. Och på samma sätt som i Abdis fall så har Kamal då varit föremål för många orosanmälningar. Vi ska höra en liten bit av programmet.
mordet på Länsmanstorget sker ett år efter polismordet. Och strax innan Kamal åtalas får vi tag i sekretessbelagda dokument där Kamal, men också Abdi, 17-åringen som dömdes för polismordet, står med. Dokumenten går tillbaka till tiden före båda morden. Samma utredningsenhet inom socialtjänsten har haft dem som klienter. Och trots tydliga varningar om att de när som helst kan döda eller bli dödade har socialen inte agerat. Kamal förekommer i flera polisutredningar, har en tongivande roll i gatugänget Södra Biskop och driver på konflikten. De misstänker att han både använder och säljer droger. Han går omkring i skottsäker väst och drar till sig yngre personer.
Och så har vi den här allra sista meningen.
Precis, och där har vi sammanfattat, eller jag har sammanfattat riskanalysen gällande personen. Sannolikt är att personen själv utför eller förmår annan att utföra grovt våld genom till exempel skjutningar i offentlig miljö.
Sist hörde vi kommunpolisen Daniel Jonsson och dessförinnan Kalibers reporter Ola Sandstig. Det man undrar när man hör de här två programmen är ju, hur är det möjligt? Här är personer som polisen säger, de här kommer mörda. Det är jättestor risk att de blir mördare eller blir mördade. Vad är strukturproblemet här, tror du?
Jag tror att en del av strukturproblemet är att människor i allmänhet, samhället, alltså förväntar sig att socialtjänsten ska arbeta samhällsskyddstänkande, alltså utifrån ett samhällsskyddsperspektiv. Socialtjänsten har inget sånt mandat i lagstiftningen. Socialtjänstens mandat är barnets behov, barnets bästa, och om man då har en utbildning som liksom trycker på, ja, men utsatta barn, det är synd om dem. Då har du har ingen referensram att placera in den här typen av ungar i. Och du har heller inga verktyg utifrån lagstiftningen att agera.
Alltså, kan man inte med stöd av LVU, då, lagen om vård av unga, ändå ta bort en person som man är rädd för att han är farlig för sig själv, om inte annat?
Jo, det är ju en rimlig, liksom, det är ju en rimlig slutsats att man faktiskt måste kunna liksom formulera det här uppdraget annorlunda då, i förhållande till lagstiftningen. Nu vet inte jag varför man inte har gjort det här i det här som Kaliber då redovisar.
I två olika fall?
Ja, det är två olika fall. Jag medverkade också tidigare i Kaliber när det gällde en annan kille. Då.
Så det här är inte särskilt unikt tyvärr?
Nej, och du har ju även han i Emporia som sköt Emporia liksom, i Malmö. Också en kille som var känd sedan många år tillbaka. Så att... det finns en ny problematik som vi faktiskt inte har haft så stora problem med inom socialtjänsten, och det är det här med otillbörlig påverkan, hot, alltså där vi också vet att de här personerna är farliga. De har ett våldskapital, och risken då att man som socialsekreterare skulle kunna bli utsatt, den är inte liksom, ja, men den är inte liksom långt borta egentligen.
Och vad leder det till, att man inte fattar nödvändiga beslut och som går emot den här personens vilja?
Det är en tolkning i alla fall man skulle kunna göra, åtminstone på liksom det teoretiska planet. Hur det ser ut är liksom rent praktiskt i det liksom individuella fallet, det måste man ju liksom gå in och titta i så fall. Men jag har ju hört det här, jag har ju hört så många gånger socialtjänsten säga att nej, men det är inte LVU-förhållanden. Och jag kan inte se för min värld att LVU inte skulle vara tillämpbart. Alltså, det var samma sak med de här gatubarnen. Jag och kollega skrev en artikel om det i Svenskan, att Uppsala hade då 90-100 gatubarn som levde på gatan. De hade ingenstans att bo. De missbrukade heroin och annat och försörjde sig på rån. Och att säga då att det inte är LVU, det, är liksom, det kan ju inte bli mer klockrent. Så att Uppsala då valde att liksom hantera det på det sättet, det blir ju begripligt om man tänker sig att en plats på ett LVU-hem kostar typ, ja, men då kostar det väl 5-7 tusen kronor per dygn. Hur skulle Uppsalas kommuns budget se ut efter att placera 100 gatubarn från Marocko på liksom SIS-institution med den kostnaden? Alltså, det blir ju liksom... Så att, vi har ju hamnat i en situation där, som vi inte helt enkelt kan hantera i samhället. Så att många av de problem som vi pratar om när det gäller socialtjänsten, ja, det finns en hel del som är liksom socialtjänsten där de faktiskt kan bli bättre. Men sen finns det ju andra rent strukturella liksom, problem som socialtjänsten, hur kompetent de än är.
Men är det, alltså, för att försöka tolka vad du säger då, är det så att Sverige då har liksom tagit sig vatten över huvudet med att vara väldigt öppet och generöst när det gäller invandring helt enkelt? Och att det är väldigt många barn och unga som lider och har det mycket svårare och är utåtagerande än vad det hade varit annars. Alltså att det är en del av problemet ser ut så helt enkelt.
Ja, det är min tolkning av det hela i alla fall. Och jag skulle säga att jag har ju jobbat med invandrarungar och där det har gått att jobba. Så att det är ju inte egentligen invandring eller invandrare per se, utan det har ju snarare med att göra var de här kommer ifrån. Jag har jobbat med människor som kommer från olika länder i Afrika, som föräldrar som har varit i Sverige länge, pratar svenska, har fostrat sina barn liksom i någon slags svensk liksom kulturkontext, som har hamnat lite snett men som ändå liksom är möjlig att jobba med. Mm. Och då har du ingenting med etnicitet eller liksom sådana saker att göra, utan de är ju i princip som vilka svenskar som helst egentligen. Men när vi får en grupp människor som kommer från så vitt skilda kulturer, men som inte lär sig prata svenska och som inte blir en del av det svenska samhället, då är det snarare liksom, vi skulle kunna kasta in 10 000havererade etniska svenskar i ett utsatt område. Vi skulle få förmodligen samma resultat.
Nej, det är väl ingen som, eller det finns säkert de som tror, men det är väl få sansade personer som tror att det är etniciteten i sig. Men jag tänker att länder som har helt andra förhållanden, fattigare, mindre, föräldrarna har inte utbildning, svårt att ta till sig språket. Mängden helt enkelt på makronivå blir tuff att hantera.
Ja, precis. Mm.
Om vi tittar på de fall där socialtjänsten då faktiskt ingriper, vad kan de då faktiskt göra när de får in ett fall som Abdi här till exempel, 17-åringen som sköt polismannen Andreas Dahlman? Det hade gjorts massa anmälningar. Vilka verktyg har de?
Ja, det första är ju att man försöker jobba utifrån frivillighetsperspektivet, erbjuda olika typer av insatser. Och där har man ju då, alltså kompetensen i det bygger ju då på att du kan nå fram till de här personerna, att du kan motivera dem, få med dem i någonting.
Den unge själv.
Då. Den unge själv och föräldrarna. Du kan inte göra om en unge om du inte har föräldrarna med, så att du måste jobba på parallella spår. Om det inte är möjligt, ja, då är det ju LVU som gäller, och då är det liksom, det är tre rekvisit, och det är liksom missbruk av beroendeframkallande medel, det är brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende och annat relaterat då tillbaka till typ missbruk, kriminalitet och sådana saker.
Men då kan man tvångsvårda?
Ja, då kan man tvångsvårda.
Mot föräldrarnas vilja också.
Ja, då kan man tvångsvårda.
Och var hamnar en sån, om vi tar av det här som exempel, var skulle han hamna då?
Ja, då skulle han hamna inom SIS.
Statlig, liksom, statens institutionsstyrelses ungdomshem då.
Ja.
Man pratar ju väldigt mycket nu om att man ska göra tidiga insatser. Alltså om vi återigen använder oss av Abdi som exempel, så fanns det ju oro, det fanns oro långt innan han gjorde de här sakerna. Vad ska man då göra? Vad kan man göra med en 8-åring som beter sig utåtagerande och inte mår bra?
Man måste ju rikta sig både till föräldrarna, att vilja först få dem att förstå att det här är ett problem. Redan där kan man stöta på problem med föräldrar, därför att många av de här föräldrarna, eftersom de i regel inte pratar svenska, så blir mötet med skolan, socialtjänsten och andra, det blir oftast konfliktfyllt eller problematiskt.
Och ojämlikt föreställer
jag mig. Ojämlikt blir det också. Och ofta så har de här ungarna, alltså i 8-årsåldern, även i 8-årsåldern, så kan de ha stökat ganska mycket. Vilket gör att varje gång man pratar med föräldrarna, det är när det är problem. Och då värjer sig föräldrarna från att ta emot det här, för de tycker bara att de blir kritiserade.
De känner sig underkända. Och så
ja, de känner sig underkända och de känner sig kritiserade och dåliga och såna här saker. Och det är klart att jag förstår ju också att det vill man liksom dra sig undan. Så att där har vi liksom en del av problematiken, att man måste liksom, innan de här problemen blir allvarliga problem.
Men det förutsätter ju ett förtroende och en tillit, och den då verkar inte alltid finnas.
Nej, och det är liksom den som man måste bygga upp mycket tidigare. Och det är därför man måste börja jobba med de här ungarna, alltså redan ännu tidigare, alltså när man ser att här har vi liksom en förälder som inte riktigt är närvarande, som inte är med. Det är varningsflagg. Och då måste man så att säga, innan problemen ens har dykt upp som ett manifest problem som föräldrarna själva också ser är ett problem.
Men givet att det är så många, eller jag får intrycket av att det är väldigt många barn som det handlar om, har Sverige de resurserna riktigt?
Jag skulle inte säga att vi har det, för att vi har inte utbildat de som ska jobba med de här sakerna i hur man möter de här människorna, hur vi ska, alltså det är en ganska omfattande problematik att liksom bedriva någon form av uppsökande socialt arbete med i ett sånt här socialt utsatt område då. Alltså hur många tolkar ska du ha i släptåg när du börjar liksom bedriva det här uppsökande arbetet? Alltså för att kunna prata överhuvudtaget med de här föräldrarna. Så att, nej, det är liksom, omfattningen gör ju att det blir väldigt problematiskt.
Men i en perfekt värld så ska skolan eller förskolan så att säga larma då lite grann. Kanske här är ett barn som inte verkar må bra och som beter sig utåtagerande etc. etc. Och socialtjänsten kopplas in, föräldrarna förstår också, ja, det här, vi ser det också, och så samarbetar man för barnets bästa. Ungefär så. I en perfekt värld.
Ja, i en perfekt värld. Men jag kan ju säga att alltså, om jag tar min egen morsa som exempel, så det var ju bara besvärligt när jag var besvärlig för henne. Alltså hon kunde ju inte riktigt se att jag led, att jag hade det liksom svårt och sådana saker. Vilket gjorde att att prata med henne då var ju inte meningsfullt egentligen.
För myndigheterna, tänker
jag. Nej, men alltså de hade inte den kompetens, eller vad man ska kalla det för. Men det var ju den tidens kompetenta socialarbetare.
Du menar ju, om jag har förstått dig rätt, att det behövs en helt ny organisation. Om vi återvänder då till de här unga kriminella som kanske riskerar att mörda eller bli mördade. Vad är det för slags myndighet och vad är det för slags kompetens som skulle behöva finnas där då? Och är det ens socialtjänsten inom den ramen det ska ske?
Jag tror inte att socialtjänsten ska ha ansvaret för de här riktigt grova kriminella. Därför att så är deras liksom... Ja, men farlighet i många avseenden, alltså den finns där, det är en realitet.
Det är uppenbart.
Sen är ju många av de här ungarna liksom, de har ju dragit högsta vinsten i bokstavskombolotteriet liksom. Det är liksom, det är NPF i alla möjliga olika liksom varianter. En hel del av dem har sannolikt också, det ser jag ju liksom när det gäller de som är inne på SIS till exempel, intellektuella funktionsnedsättningar. Vilket innebär att det är liksom... och det är ingenting som man utbildar, och jag vet inte ens om det skulle vara möjligt att utbilda socionomer som ska liksom hantera den typen.
Du säger att de är svagbegåvade helt enkelt.
Ja, precis.
Är det någonting som pratas tillräckligt mycket om att det kan vara, för kan det vara en riskfaktor i sig faktiskt, att man är lågbegåvad och kan ha svårt, då får man ju svårt i skolan och så vidare,
Om du växer upp i ett socialt stabilt område där det finns en omsorg, liksom en kontrollapparat, människor runt omkring dig som bryr sig, som har förmåga att möta dig, och du är en av få, så tror jag inte att det behöver nödvändigtvis vara en problematik.
Men här är det många fler.
Och det innebär ju också att liksom den sociala strukturen saknar ju de här liksom, ja, men korsetthållande liksom, funktionerna som många av de här ungarna liksom behöver. Så att det är också en av de här liksom, faktorerna när vi säger att ja, Sverige är rikt, vi kan ta emot hur många som helst. Ja, det kanske vi kan rent alltså, ytmässigt och så, men man ska ju också kunna jobba med de här i varje enskilt fall. Och min fru till exempel som jobbar med ensamkommande eller nyanlända, hon hade ju ungar som var liksom, ja, men det kan ju vara elever med 7-8 socialsekreterare och olika resurspersoner. Alltså, det är en enorm apparat kring ett barn.
Det är klart att det blir en stor, stor uppgift för varje välfärdsstat såklart. Hur, du säger inte socialtjänsten, vad snackar vi om då, då för typ av myndighet som skulle kunna tackla det här?
Jag vet inte, men jag tror att man skulle behöva ha någon form av myndighet med nationellt ansvar när det gäller de här liksom, mer allvarliga liksom, kriminella ungdomarna.
Statlig budget, statligt ansvar.
Ja, precis. Mm. Med liksom ett nationellt ansvar, men också överblick över forskning och sådana här saker. Och kanske knyta till ett antal olika institutioner där de här ungarna kan liksom, hanteras. En del av dem är ju inte... Man ska säga intellektuellt funktionshindrade och så, utan kanske har de en del NPF och såna här saker, men de skulle ju kanske man skulle behöva ha inom kriminalvården under längre tid. Andra behöver liksom psykiatrisk vård och behandling.
Men uppvärdera samhällsskyddsaspekten, det vill säga skydda andra människor från de här som ju uppenbarligen är farliga.
Ja.
Vi ska fortsätta strax, men innan vi gör det så vill jag ge dig som lyssnar ett glimrande tips. För så här i juletider är det ju många som går och våndas över julklapparna, och då har vi idén för dig. Du kan nämligen väldigt enkelt ge bort en årsprenumeration till någon du tycker om och som du vill skämma bort riktigt ordentligt. Du går bara in på kvartal.se/julklapp och följer de mycket pedagogiska instruktionerna där. Då kommer dessutom ett exemplar av Kvartals exklusiva årsmagasin med årets viktigaste texter att skickas hem till dig eller direkt till julklappsmottagaren om du skulle föredra det. Och det är inslaget och klart i vackert tjockt papper. Tillsammans med en kod då för att aktivera en årsprenumeration på Kvartal. Ett hårt och hållbart paket som räcker länge. Smart va? kvartal.se/julklapp alltså.
Sist på det här temat, jag har hört dig i olika sammanhang, du kategoriserar för att vara lite pedagogisk de här problemungdomarna i olika kategorier. En grupp som kanske begår lite brott för att det får kick eller tycker det är kul eller blir populär, men egentligen inte har jättestora problem. Sen har vi en mellankategori som kanske har lite problem och skulle riskera att kunna bli grovt kriminella, och så har vi den sista gruppen som är... Ja, du har beskrivit det som att de är inte mottagliga för hjälp. Och jag tänkte fokusera på just den gruppen. Vad gör man med den då? Som inte vill ha hjälp, som inte är mottagliga, som älskar sitt kriminella liv.
Ja, lås in dem. På lång tid. Det mesta forskningen visar ju att när människor som är kriminella tröttnar, då blir de också liksom intresserade av att göra någonting annat. Och det brukar liksom infalla någonstans i 30-40-årsåldern. Och här blir ju liksom våran särbehandling av unga personer. Den blir ju så att säga kontraproduktiv, eftersom vi vill inte låsa in unga personer under lång tid. Därför att tanken är ju då att unga personer är inne i en liksom, ja, men känslig utvecklingsprocess. Och allt för kraftfulla ingripanden i den kan skada den här processen. Vilket då motverkar liksom utvecklingen på sikt. Och det är ju en vettig, liksom, det är en vettig tanke i sig. Det är därför vi har de här ungdomsrabatten till exempel i brottsbalken.
Att man får 4 års sluten ungdomsvård för att mörda någon.
Ja, men precis. Och det är ju liksom kontraproduktivt egentligen. För om man tittar på de som döms till sluten ungdomsvård, så är ju den gruppen egentligen väldigt mycket värre än vad de som tidigare dömdes till fängelse var. Och det där kan man liksom ha olika uppfattningar om, eller liksom tolka på olika sätt. En tolkning är då att socialtjänsten har hållit på med den här gruppen mycket längre då än de tidigare som dömdes till fängelse. Jag tror även att den här gruppen faktiskt har blivit svårare i sig. Och den gruppen, alltså jag tror inte att vi ska liksom hålla på med vård och behandling med människor som faktiskt inte är mottagliga, inte är intresserade. Utan då är det bättre att de får... lås in dem på längre tid, ta bort liksom, eller höj liksom ribban för hur länge man kan låsa in unga personer som faktiskt är farliga.
Men det skulle ju vara ett väldigt stort brott med vår liksom uppfattning om barn, och att vi har gjort barnkonventionen till svensk lag och allt det där. Det skulle kräva en omprövning som är rätt stor då.
Ja, det skulle
det. Men det tycker du ändå?
Ja.
Gäst i veckans fredagsintervju är alltså Mikael Ternfalk, doktor i socialt arbete och regeringens utredare om hur socionomutbildningen ska uppdateras till att bättre möta dagens unga kriminella. Och det ska vi prata om nu.
Ja, i somras utsågs du då alltså till utredare av socionomutbildningen. Den ska bli mer anpassad för det vi har pratat om här, grov ungdomsbrottslighet. Något socionomer ofta får hantera men egentligen kanske inte har så mycket utbildning i. Vad är det som saknas i dagens utbildning? Du har varit inne lite på det, men mer i detalj. Vad skulle behöva läggas till, tror du?
Jag tror att man skulle behöva lägga till alltså utbildning i kriminologi, men inte bara den liksom, vad ska jag säga, gamla typen av kriminologi där man pratar om socioekonomiska faktorer och såna här saker. Utan att man också börjar prata om ungas eget ansvar och såna här saker. Jag vet att Per Wikström till exempel och Marie Torstensson har håller på med de här grejerna. Och det är liksom en vettig liksom, ingång tycker jag. Vettigare ingång när det gäller en del av de här ungarna. Liksom,
tycker att, man ska göra upp med den där bilden att man hamnar i kriminalitet och att det liksom bara är omvärldsfaktorer som gör att man blir kriminell och så vidare.
Man måste nyansera den, därför att den blir för förenklad och då tappar man alltså all form av vård och behandling som är framgångsrik. Där har du med dig den som ska behandlas. Mm. Och kan man då säga att ja, men den personen har inget eget ansvar? För mig blir det liksom rubbat.
Ändå har det varit en ganska stark ska säga, överideologi väl i Sverige länge.
Ja.
Mm. Men du tror att den är på väg att vika?
Jag hoppas det. Därför att jag menar ju inte att socioekonomiska faktorer, liksom fattigdom och såna här saker, att det är liksom helt oväsentligt. För det är klart att om man tittar på de här liksom utsatta områdena så är de liksom befolkade av människor med ganska taskiga förhållanden. Men jag menar, å andra sidan, så alla blir ju inte kriminella i de här områdena. Så att uppenbarligen så finns det liksom strukturer som gör att en del blir inte kriminella. Och vad vi måste börja liksom titta mycket mer på, det är också det egna valet. Alltså för att kunna jobba med ungdomar, så jag har jobbat när jag har jobbat med ungdomar, att medvetandegöra dem om att ja, men om du väljer det här, då väljer du även det här och det här och det här och det här. Alltså se ett långsiktigt scenario i vad olika val ger för vidare så att säga. Konsekvenser.
För att gå tillbaka till ditt eget liv, om du hade valt att möta den här provokationen i tunnelbanan eller vad det var, tåget, ännu en gång genom att börja slåss, så hade det fått en skön kortsiktig konsekvens, du hade gett dem på käften, men långsiktigt dåligt.
Så kan man säga.
Vad av det som finns på utbildningen idag ligger ändå närmast för att förbereda studenterna på att hantera grova ungdomsbrottslingar? Något finns det väl?
Alltså det man har börjat att föra in är ju mera samtalsmetodik, vilket är bra. Vi behöver samtalsmetodik under utbildningen. Vi läser ju juridik och vi läser olika typer av teoribildning och såna här saker, men vi läser alldeles för lite som har att göra med kriminalitet, livsval, egna val och de, vad ska jag säga, den betydelse som det har. Vi har också någonting som jag tycker är men tyvärr så ligger juridiken alldeles för mycket utanför det sociala arbetet, där juridiken snarare skulle integreras mycket mer i socialt arbete.
Så det är en skillnad som du skulle vilja se. Ungdomsbrottslighet är ju, precis som vi har varit inne på, det är ju verkligen inget nytt fenomen, även om den har blivit grövre och kanske då krupit längre ner i åldrarna. Hur kan det komma sig att det här har vägt så relativt lätt i utbildningen hittills då? Så som jag i alla fall tolkar dig.
Ja, jag vet inte faktiskt. Det är ett område som man har liksom duckat inom socialt arbete.
Tänkt att det är polisens jobb, typ.
Ja, straffsystemet och polisens jobb. Men uppenbarligen är det ingenting som man vill befatta sig med inom socialt arbete i alla fall. Vilket jag tycker är konstigt, för det innebär att vi har ju lämnat det här fältet helt och hållet fritt för andra discipliner. Vilket jag tycker är konstigt, för det här borde ju vara så att säga kärnan i socialt arbete. Alltså en av kärnan i alla fall.
Jo, ja, det är socialtjänsten som har ansvar för att förebygga i stor utsträckning. Var ligger då tyngdpunkten i utbildningen av socionomer idag, skulle du säga, om den inte ligger här?
Jag vet inte om jag kan säga det. Då skulle man egentligen behöva titta på alla 19 olika socionomprogram och titta på hur de är upplagda och såna här saker. väldigt stor tonvikt ligger väl egentligen på akademiseringen och liksom forskningsanknytning och sådana saker. Ja, men det är en, och det är en viktig utveckling. Men det får ju också konsekvenser då för att socialt arbete som praktiskt arbete kanske inte har så hög status istället.
Trots att det behövs i väldigt stor utsträckning. Det låter på dig när jag lyssnar som att du är ute efter också ett perspektivskifte ganska mycket. Det gör, som sagt, göra upp med bilden av att man hamnar i och att man aldrig väljer själv och allt det där. Hur åstadkommer man det på en utbildning? För det, man har ju de lärare och liksom de man har.
Ja, jag gör vad jag kan, men det finns ju visst motstånd kan man väl säga i det avseendet också. Så att, och jag vet inte riktigt, alltså grejen är så att vi har inte byggt upp någon forskning inom socialt arbete som handlar om de här sakerna. Juridik har inte särskilt liksom, är särskilt intressant för väldigt många socialt arbete. Det är ungefär som att juridiken är liksom, ja, men det får man liksom ägna sig åt. Där, nu har vi liksom socialt arbete här. Det är det här som är socialt arbete. Men för mig är det så att juridik, psykologi, sociologi och metodik är egentligen kärnan. Alltså de olika liksom ämnen som bygger upp socialt arbete. Om man tittar på forskning som bedrivs i socialt arbete så är det sociologi och sen socialt arbete som en slags egen disciplin. Juridiken har man liksom trängt undan, så den har liksom ingen koppling egentligen till socialt arbete.
Men det borde den ha då?
Ja, enligt mitt sätt att se.
Men du ska ju lägga fram så småningom ett utredningsförslag. Hur formulerar man, nu är det lite prematurt här, utredningen är inte färdig, men du måste ändå ha tänkt, hur formulerar man ett sånt förslag som täcker in det där som du är ute efter?
Jag kommer ju att leverera dels skriven text som behandlar de här frågorna, som så att säga ringar in det här området för att peka på och uppmärksamma på det här området som faktiskt är väldigt viktigt. Återigen, det är ju inte liksom den mest framträdande problematiken i socialtjänstens verksamhet, men det är en helt central del. Och man kan ju också tänka sig att hur skulle det se ut om vi hade åklagare som inte, men de har inte så många av de här fallen, så de behöver inte den här juridiken. Alltså det blir ju jättekonstigt, och här har ju socialtjänsten, liksom, det är ju enligt grundlagen så har ju liksom myndigheter en uppgift, de ska vara självständiga, opartiska, neutrala, de ska kunna hävda sig alltså gentemot andra. Och hur ska man kunna göra det om man inte själv kan området?
Så det är det som ska, det är någonstans där du kommer landa, att det här måste man undervisas och utbildas mycket mer i än idag, helt enkelt. Säger Mikael Tenfalk, expert på socialt arbete och regeringens utredare av socionomutbildningen, alltså. Inför den här intervjun så gjorde jag ju ett experiment i Kvartals veckobrev som vi skickar ut på mail varje söndag till alla som har anmält att de vill ha det, så efterlyste jag frågor från dig som brukar lyssna på fredagsintervjun. Experimentet blev, får man väl säga, en veritabel succé i så mått att jag fick in väldigt många frågor. Många av dem också från människor med egen erfarenhet från det här fältet. Med tanke på just mängden frågor kan inte jag låta dig svara på alla, men jag har gjort ett litet urval. Så håll i dig, här kommer första. Den kommer från Carl Lundblad. Han är psykiater och beskriver sig som skeptisk mot delar av socialtjänstens arbete baserat på egna erfarenheter, skratt smiley. Han undrar, finns det någon vetenskapligt bevisad effektiv insats från socialtjänst, socionom vid kriminalitet? Och som tillägg till den frågan, kan det finnas kontraproduktiva eller rent skadliga effekter av socialtjänstens insatser?
Jag kan väl säga ja på bägge frågorna egentligen.
Det finns vetenskapligt.
Det finns, men återigen, de metoder som vi har, de funkar på de som vill ta emot hjälpen och är liksom benägna att förändras. Då finns det metoder som fungerar. Vi har inga metoder som funkar på de som inte vill ta emot hjälp. Och det är väl därför de fortsätter också, helt enkelt. Så att det ligger liksom inbyggt i det här.
Och det här med skadliga insatser?
Ja, det finns metoder. Och det finns metoder som man har använt inom socialtjänsten som forskningen säger. Forskningen brukar ju vara lite försiktig. Det finns de som säger å ena sidan och å andra sidan. Mm. Här är forskningen tämligen enig. Don't do it.
Och vad kan det vara?
Ja, det är sån här avskräcknings... det man kallar för scared straight. Mm. Visa ungdomar skador. Alltså tala om de negativa konsekvenserna. Det som fungerar, det är om det finns... ja, men återigen, terapeutiska komponenter. Där man involverar hela familjen. Och får så att säga samtliga involverade i en familj att dra åt samma håll. Mm. Men det bygger ju återigen på att de vill ta emot den här hjälpen, de är beredda att förändra saker, de är beredda att ändra på uppfostringsmetoder, sätt att möta sina ungar, bekräfta ungar och såna här saker. Så att har det väl gått väldigt långt, så skulle jag säga att då är oddsen betydligt sämre. Däremot så finns det metoder som funkar också över tid. Det finns forskningsöversikter som visar att ingriper man till exempel med, när barnet är typ 1-2 år, så kan en insats på kanske 10 träffar med socialarbetare där föräldrarna får lära sig. Så att det är, återigen, det är liksom, ja, men det är uppbyggliga program där man hjälper människor som själva vill ta emot hjälpen att vidta åtgärder för att förändras.
Så det är det egna, återigen, det egna ansvaret och den egna viljan då.
Ja.
Nästa fråga kommer från Margareta Johansson, som presenterar sig som pensionerad socionom. Hon undrar vilken betydelse det kan ha att så många är så unga när de kommer ut och ska jobba med väldigt svåra klienter. Kan själva ungdomskapet i sig, så att det var ett problem?
Ja, vi berörde det lite grann inledningsvis här i samtalet. Så att, men visst, är det, jag ser att det är ett problem med väldigt unga, i alla fall när det gäller den här typen av arbete som vi nu pratar om. Och det här är ju en utveckling som förmodligen kommer sig av att vi vill ha in fler, och det här är liksom forskarintressedrivet egentligen. Vi vill ha in fler unga, begåvade, skärpta människor som kommer direkt från gymnasiet och som ska in i utbildning för att de ska kunna liksom inleda en forskarkarriär ganska tidigt.
Mm.
Det är det enda skälet egentligen som är relevant och som är hållbart. Men om man tänker sig att vi vill ha socialarbetare som ska jobba med de här sakerna, så är det fullständigt huvudlöst.
Jag minns på journalistprogrammet när jag gick där, så hade du en väldig fördel om du hade minst 5 års arbetslivserfarenhet. Då kom det in mycket lättare.
Ja.
Så är det inte på socionom. Nej, det nej. Kanske borde vara då. Lundaforskaren Mats Alvesson har nästa fråga. Och han ifrågasätter om socionomutbildningen ens är rätt forum för att komma åt ungdomsbrottslighet. Snälla socialarbetare och hårda kriminella. Även om man arbetar med, inom citattecken, vetenskaplig kunskap med mera. Hur är det med personlig lämplighet, bakgrund med mera? Finns det inte en övertro på att professionalitet, inom citat, löser alla problem? Vad säger du om det?
Ja.
Du håller med, eller?
Ja, alltså jag har ju i den här utredningen och liksom det motstånd som har varit mot den här utredningen, så har det ju funnits mycket det här. Man vill behålla generalistutbildningen. Jag tycker det. Jag tycker inte att vi ska ha generalistutbildning med ansvar för den här typen av problematik. Och det beror helt enkelt på att du kan inte vara en generalist och hantera de här sakerna på ett liksom kompetent sätt. Och då måste man titta på andra liksom alternativ. Och jag tänker också att socialt arbete eller socialtjänsten har ju egentligen under en längre tid, om man tittar på alla olika reformer som har gjort inom straffrättens område som rör unga lagöverträdare och påföljder, så har ju så att säga socialtjänsten egentligen blivit mer och mer... Å ena sidan så har vi behållit socialtjänsten i den här funktionen i straffsystemet, påföljdssystemet när det gäller unga lagöverträdare. Så att straffsystemet är egentligen beroende av socialtjänsten, att socialtjänsten liksom matchar upp mot det här systemet. Det som har hänt är ju att straffsystemet har gått i en mera repressiv riktning, men socialt arbete, socialtjänstlagen och sociallagstiftningen har gått i en mera barnrättslig, barnskyddstänkande riktning, vilket gör att de här två systemen fjärmas egentligen från varandra.
Det finns en dissonans alltså.
En jättedissonans, alltså det är en inbyggd liksom konflikt mellan de här två perspektiven.
Flera frågeställare, bland annat Bill Wallin, är inne på hur kraven på socialtjänsten behöver anpassas, och det här har vi också varit inne på, till att en så stor del av klientelet idag har en annan kulturell och eller religiös bakgrund än svensk. Alltså finns kunskapen exempelvis om hur en strikt troende muslim resonerar? här? Och om den inte är tillräcklig, hur skulle man kunna förbättra den kunskapen då?
Ja, där skulle man ju i så fall behöva liksom göra en översyn av hur ser det ut inom socialtjänsten. Jag vet att det finns socialsekreterare med muslimsk tro, kristen tro. Det är väl egentligen de två liksom.
Så gruppen är ganska blandad?
Ja, och det finns nog en hel del som är duktiga. Jag hade en hel del på mina kurser som jag haft som har haft annan med språklig kompetens, annan kulturell kompetens och som också är liksom har varit, som jag ändå uppfattat, lämpliga, vettiga personer som säkerligen kommer att liksom bidra med bra saker. Mm. Men det finns ju också de som jag inte tror liksom skulle bidra med särskilt mycket alls, utan tvärtom skulle liksom hamna i stora svårigheter. Det här med kulturkompetens har jag lyft förut, och det för mig blev det en ögonöppnare när jag lyssnade på en kille som heter Riyad al-Baldawi som är från Irak själv och har jobbat med narkomaner från Mellanöstern. Och där han hade en föreläsning som jag var på typ 97 och sånt där. Alltså, och där han pratade just om att människor som kommer från Mellanöstern, ni tror i Sverige att liksom tilliten liksom ska räcka till. Men de här har inte tillit, tvärtom. De har väldigt starkt misstroende mot myndigheter. De är livrädda för myndigheter av många goda skäl när de kommer från de här länderna. Och de har också olika sätt att fungera i förhållande till myndigheter och såna här saker. Andra såna här saker som jag också märkte när jag jobbade på Fryshuset, det var ju att vi hade elever som var från Kurdistan. Och sen när vi bokade en turkisk tolk, alltså de var från turkiska Kurdistan. Och i tidigare samtal så hade det funkat jättebra med de här familjerna. Och sen kom det liksom en turkisk tolk. Och då var de som musler liksom. Mm. Alltså, och då fattade man ju att ja, men det beror ju liksom på den kurdiska liksom, folkgruppen i Turkiet hur de blir behandlade. Och då blev man livrädd för att det var liksom en turk som kom dit och skulle tolka.
Men det korta svaret på det här är egentligen att mångfald i rekrytering kan vara ett sätt. Och det är svårt att liksom utbilda hela grupper i kulturell kompetens, tolkar jag det som.
Ja, och egentligen, alltså jag har ju aldrig haft några svårigheter egentligen att möta, oavsett om de kommer från Turkiet eller Iran eller Irak eller något sånt där. När man väl har lyckats etablera ett förtroende och tillit med, i en arbetsrelation, då spelar det inte så stor roll egentligen. Vissa saker måste man ha en förståelse för när människor kommer från andra liksom, kulturer och såna här saker, men många gånger så har det ingen större betydelse.
Mm. Sebastian Näslund skriver att han har lyssnat på föredrag med dig och noterat att värderingar från familjeuppväxten eller moralkodex enligt dig är en viktig faktor i om en ungdom blir kriminell. Det har vi också lite grann berört. Finns det något, undrar Sebastian, som pekar på att kulturer, återigen med andra värderingar eller kulturgemenskaper som inte kanske anser sig vara en del av det svenska samhället, att det i sig kan öka risken för att ungdomar i den typen av familjer eller miljöer blir kriminell? Är frågan.
Ja, det har väl egentligen att göra med, inte nödvändigtvis kriminella, det kan ju vara en sak, men det gör ju att många ungdomar kanske inte kommer in i, liksom, i samhället. Alltså normbrytande beteende som grund kan ju leda både till kriminalitet men också andra typer av problem. Jag funderar ibland på, jag tänker på alla de här olika liksom familjebehandlingsmetoderna som finns som faktiskt har visat att de har liksom vetenskapligt stöd för att fungera. Och då tänker jag så att ja, men om det är en familj som inte är integrerad i Sverige och inte vill vara en del av Sverige, då blir det så här, vad är det vi ska jobba efter för mål i den här familjen? Ska vi ytterligare inte, alltså, få den här ungdomen då att bli så att säga ännu mer lierad med sin familj och därmed tappa kopplingen till samhället, eller ska vi liksom jobba med ungen och frigöra honom eller henne från familjen och ta avstånd från dem? Alltså det blir väldigt liksom komplikationer att hantera sådana där saker.
Ja, det där låter knepigt, och det måste vara tillämpligt också i fall av hedersvåld.
Samma
förstås.
Där, samma där.
För utan sin familj och sina rötter blir man också väldigt, väldigt ensam och rotlös.
Ja, och det är också det som blir med de här unga tjejerna. Att mina döttrar och jag har liksom haft en del kompisar som de har liksom kommit hem med som kommer från ja, men de har rymt från hedersrelaterade liksom kontexter. Och de blir ju väldigt, väldigt ensamma. Alltså. Och det där är liksom, det är inte så att socialtjänsten har ett helt nytt nätverk att sätta in som en Nej. Social insats. Utan då måste man liksom, och det här är liksom ett långsiktigt, det är ett långsiktigt arbete. Och där kommer vi också in på det här med socialtjänstens organisering. Alltså, så länge du är ungdom så finns det ett engagemang då, socialtjänsten ett ansvar. Sen när du liksom fyller 18 eller 20, ja, då är det tack och hej liksom. Då, eller så hamnar du i en ny grupp. Mm. Nya socialsekreterare som ska jobba med det.
Jag vill tacka alla er som skickade in frågor. Jag hoppas att de frågor jag valde ut någorlunda täckte in ändå, att även ni som inte fick just er fråga ställd kanske ändå fick den besvarad i den här intervjun med Mikael Ternfalk, expert på socialt arbete och regeringens utredare av socionomutbildningen. Stort tack för att du kom till Fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.